Och barnen är vuxna, just det, mina barn är utfrugna, så att det är trevlig kamratskap och frisk luft från maj till oktober.
Mm. Är det vanligt bland entusiaster att man också gör golfresor?
Ja, jag tror det är många av tjejerna, så här, tanterna kanske det är. Åker utan, vi åker ett par tre stycken igång åt gången. Mycket trevligt har vi. Bor nära golfbanan.
Jag går runt på banan med Neil Fawcett. Han säger att tålamod är en viktigare egenskap än bollsinne för en golfspelare. Vi går över en så kallad fairway som är klippt som en gräsmatta och kommer fram till en green som ser ut som centercourten i Wimbledon. Där klipps gräset varje dag och vattnas varje natt.
Till exempel en lute rätt så mycket, så han får inte gå direkt mot flaggen. Han måste hålla sig en aning på den höger sidan, så bollen ska luta tillbaka. Och på grund av det här green är lite blött, den lutar inte som att nu ser du hur bollen svänger. Så egentligen han kompenserar inte tillräckligt. Han skulle ha hållit sig mera till höger. Det här handlar också om erfarenhet, hur man kan läsa en green. När man ser de här typ Ballesteros, Jack Nicklaus på TV, de tar väldigt mycket tid att kolla riktningen. Stå bakom bollen, stå framför bollen till de är helt 100%.
Många tror att Sverige om några år kommer att dominera världsgolfen ungefär som våra spelare idag dominerar tennisen. Den ökade bredden skapar också en elit. Ett par tre svenskar ligger hyggligt till i British Open som pågår just nu. Men bättre ska det bli, sägs det. Vid övningsbanan träffar jag Johan och Fredrik, två 11-åringar. De tillbringar varje dag på golfbanan.
Jag blir utskjutsad av pappa då klockan 8 och sen så går vi 18 hål och så har vi massor med oss och äter och så går vi 18 hål till. Och sen så ringer vi och blir hemskjutsade. Och så är det varenda dag.
Vi tillbringar varje dag här?
Ja. Mm. Det är, alltså, liksom, vi spelar mest nu på sommarlovet. Det blir inte lika mycket sen när jag är i skolan. Men det är nu kör vi mycket mer. Fast ja, vi har inte tränat så här mycket som år som vi gjort nu i alla fall.
Ska ni bli elitspelare?
Ja. Greg Norman. Jack Nicklaus.
Vad kostar det då att spela golf? Ja, det varierar rätt mycket. Utrustningen för en nybörjare går väl på ett par 3 000. Sen kommer klubbavgiften till. Och den är ganska hög på en del håll. I genomsnitt cirka 700 kronor per säsong. Anledningen till de höga avgifterna är att de pengarna ska täcka både investeringskostnader och drift för banorna. Det finns få kommunala banor, så i golfkretsar hänvisar man gärna till vad simningen skulle kosta om utövarna själva fick betala badhusen. Eller vad ishockey skulle kosta att spela om spelarna själva fick betala ishallarna.
Det kommer golfbanor över, praktiskt taget i varenda plats i Sverige kommer det golfbanor. Vad jag efterlyser är däremot kommunala banor. Jag tycker det är nästan en skandal att man inte har fått kommunala banor. Att inte kommun eller stede sig stolt. Här har vi en kommunal bana där man låter sina medborgare i den kommunen få spela för en billig penning. Det, jag menar, de gör ishallar och skridskobanor och simhall och allting. Kan vi göra en golfbana?
Nu pågår det en omsvängning inom kommunerna, säger man på Golfförbundet. 50 banor är under byggnad utöver de cirka 200 som redan finns. Jordbrukspolitikens omvandling gör att bönderna gärna vill sälja åkrar till golfbanor istället för att låta dem ligga i träda. Men det behövs flera banor inom de närmaste 5 åren, särskilt i storstadsområdena. Och det går åt flera stycken normalstora åkerlappar till en 18-hålsbana.
Det där så kallas för slice.
Det är det här de brukar kalla för det 19:e hålet.
Ja, det här biten är bra. Skål! Det är så bra.
Umgänget efteråt är en del av golfen?
Ja, det är en bit av golfen. Det är inte bara spelet. Det är att komma hit efteråt, diskutera. Gud, jag gör det birdie på det hålet. Ja, det var den. Gentrian in på green. Och vilken putt jag hade. Det är som fiskarna, när de går ut och fiskar och säger ja, men det här fisk... Det
var Staffan Ekendahl, golfreporter i juli. Det här är God morgon världen, söndagsmagasinet i P1. Mitt emellan nyår och trettonhelg sänder vi de reportage som ni själva har bett om att få höra en gång till. Satirmakarna på håret hör till oss. Här i form av Lena Klefelt och Claes Fogel.
Ja, nu vankas det härliga sommarlovet för många, många glada barn i vårt land.
Mm, fast ni vet ju inte jag vad jag ska vara i sommar riktigt. För först då var det bestämt att min nya mamma Rigmor och pappa skulle ha mig efter midsommar. Men då var halvmormor helt vansinnig eftersom det blir så himla trångt i husvagnen med alla ungar då. Mina halvsyskon och Rigmors två barn. Och då tyckte mamma att jag gott kunde få följa med henne och min nya pappa Per-Erik och min nya lillesyra till Sypen. Men halvfarfar skrev ett långt brev och gnällde som sjutton för att Per-Erik hade ju redan pratat med honom då, halvfarfar och hans fästmö Stina-Britt, om att jag skulle få komma till deras gård där de har kor och allting. Och så blev det ändrat. Och så kan inte min riktiga pappa och Per-Erik träffas för de hatar varandra. Så jag skulle få rusa ut över motorvägen och kasta mig in i pappas bil om jag skulle lämnas till dem den 12 juni som var bestämt först. Min riktiga farmor och hennes nya man Lillis, de har tjatat hela vintern om att få ha mig och min halvsyster Pia med i sin båt i juli som alla somrar förut. Men mamma vill inte det, för farmor tar alltid Rigmor, pappas fru, i försvar hela tiden. Så nu vet jag inte hur det kommer att bli för mig i sommar. Förra sommar var det precis lika trassligt. Men då bröt jag benet redan dagen före midsommar. Och då löste sig massor av problem för allihop. Jag tänker bryta benet i år igen. För det är toppen på Karolinska. Jag har ju kläder till min pappersdocka Carola. Och har det jättelångt och skönt. Ja.
Lena Klefelt på håret i juni. Under året som gick fick vi allt mera kunskaper om glasnost och perestrojka i Sovjetunionen, öppenhet och omvandling. Men trots de nya signalerna så är mycket av vardagslivet där borta detsamma. Det är en ständig kamp med köer och varubrist. Och det betyder i sin tur att det krävs stor fingerfärdighet för att klara sig mellan den vita, den grå och den svarta sektorn av ekonomin.
Saab står det tryckt med stora vita bokstäver på hans blå overall. Han kör ner sin tjocka kalufs djupt i motorns innandöme. Då och då tittar han upp med ett grin. Du måste ordna en ny fläktrem, säger han. Och så ett par tändstift i reserv, det skadar aldrig. Sasha är en man värd sin vikt i guld. Snabbt och kärleksfullt går han igenom Sveriges Radios Saab. Det är vår tåliga tjänstebil som på sistone har börjat uppvisa diverse ålderskrämpor. Tyvärr är Saab-servicen i Moskva något som egentligen bara finns i teorin. Och eftersom jag inte har lust att åka till Helsingfors för en nödvändig översyn så kommer Sasha som en räddande ängel. Nu har jag parkerat här på en liten bakgata i Moskvas centrum. En högst tillfällig Saab-verkstad har vuxit upp. Inte långt från ett av de stora utlänningsgettorna. Runt omkring dundrar lastbilarna, barnen leker och förvånade fotgängare stannar upp och tittar. Vad är det för bil, frågar de. Det är en Saab, en svensk bil, muttrar Sasha ner i motorn. Jaha, en av Volvo-typ alltså, säger åskådarna och nickar med kännarmin. En bucklig Gigoli kör förbi med en lika bucklig Moskvitch på släp i ett rep. Där har du några kunder till, skojar jag. Nej, är du, fnyser Sasha föraktfullt. Inget sånt inte. I hans kretsar är det bättre att vara utan bil än att ha en sovjettillverkad kärra. Hans kompis har en Mercedes och själv är Sasha ägare till, ja, en Volvo förstås. Men han har fått slita hårt för den. Den kom till Moskva på en utställning för några år sedan. Från utställningen gick den så till en värdig representant för den styrande eliten. Efter ett fylleslag körde denne värdig representant av vägen i högerligen berusat tillstånd. Bilen slog runt tre varv. Mannen överlevde mirakulöst, men Volvon var förstås totalkvaddad. Vraket bjöds då ut till hugade spekulanter för skrotpriset och kom så under Sashas kärleksfulla vård. Och efter ett års slit står det nu där på andra sidan gatan, bländande felfri. I bagageutrymmet har Sasha en hel liten reparationsverkstad. Verktyg, oljefilter, bromsklossar och annat smått och gott. Varifrån han har fått det i denna reservdelsbristens huvudstad? Tja, säger han och grinar. Och jag förstår att han menar Naljeva. Till vänster betyder det, bokstavligt talat. Därmed menas allt utanför de godkända kanalerna. Från presenter, så att säga, till stöld. Numera blir ingen, inte heller jag, varken förvånad eller chockerad över den upplysningen. För vad är väl det jämfört med de miljoner som landets förtroendemän har satt sprätt på i åratal och som vi nu läser om i tidningen var dag? Liksom de flesta i sin generation har Sasha inte mycket till övers för gubbarna, som han kallar dem. De kan ju inte ens skaka fram bilar som det går att åka i, fnyser Sasha. Och ger sig in i en lång predikan om konkurrensens fördelar. Om hur illa det går när staten har hand om allt. Jag lyssnar och tänker att paradoxalt nog är det såna här män Gorbatjov skulle vilja se mer av. Dristiga, påhittiga, aktiva. Men efter nära 70 år av sovjetmakt präglas istället den genomsnittliga makthavaren och byråkraten av lättja och liknöjdhet. De stora orden, som en gång var vackra och talade om arbetarklassen, om solidaritet och plikten mot fosterlandet, de är sedan länge förverkade och nednötta till meningslöshet. Och människorna med lite gnista, de fixar blicken och arbetsglädjen i nyperna. De är så cyniska och illusionsfria att de sedan länge har valt att gå utanför systemet. Eller i varje fall att vistas i den gråzon av halvlegalitet där Sasha, hans kompisar och många andra finns. Vad skulle nu hända om Sasha mot förmodan fick träffa Gorbatjov? Skulle han få sin egen verkstad att dona i då? Om inte annat så på försök? Ja, nog verkade ganska otroligt alltid. Men jag skulle gärna skicka min bil hela vägen från Stockholm till Moskva för en rejäl genomgång. Det är då säkert.
Elisabeth Hedborg i Moskva i januari. I våras kom det en ny Guide Michelin. Ni vet, matbibeln för alla gourmeter. Restaurangguiden där den kräsne kan hitta världens bästa krogar. Vi sände vår Paris-korrespondent Herman Lindqvist till en av de mera berömda bland de världsberömda. Ett mattempel i en håla på franska landsbygden.
Riksväg 83, norrut från Lyon, går i riktning mot Strasbourg. De har kört ungefär 2 mil. Passerar man ett lite trist samhälle som heter Mionet. Det är en ful håla. Egentligen bara några hus längs landsvägen. Ändå är det så att denna trista plats är många tusen fransmäns drömmars stad. Många har sparat pengar i flera år och planerar sina semestrar så att de i alla fall en gång i livet ska kunna stanna här i Mionet och gå in i det hus jag nu har framför mig. Det är en inte särskilt märklig, rosamålad byggnad i 2 våningar. Huset ligger bara några meter från landsvägen. Bilarna donar förbi så att blommorna i fönstren skälver till då och då. Men man kan gå in genom en portal, ta till höger och då hamnar man i ett tempel. I den goda franska matens tempel. I detta hus har krögaren Alain Chapelle bott sedan han var liten och här har han drivit krog sedan han kunde stå på egna ben. Och idag är han i världens hårdaste konkurrens en av de allra bästa kockarna i Frankrike. Ingen har i så många år fått så många stjärnor, knivar och gafflar och kockmössor och alla andra utmärkelser som de franska gourmetguiderna dekorerar sina mästerkockar med varje vår. Han har erbjudits jobb över hela världen. Man har försökt locka honom bort från det lilla Mionet. Men han vägrar att flytta. Här är han hemma och här kan han leva, menar han. Där borta skulle han bara bli en businessman, som det heter på klingande franska.
Continuer de vivre à Mionet, c'est un peu un style de vie différent, une philosophie. Ça me permet de respirer aussi. Alors que si j'étais à Paris, à Londres, à New York, Je deviendrai peut-être un businessman.
Pappa Chapelle flyttade hit med sin lilla familj och öppnade en enkel bistrå. Och här växte Alain upp. Föräldrarna slet hårt och lyckades till slut få en stjärna i Michelin-guiden. Så dog pappan. Alain tog över. Det var en hård match.
C'est un peu un combat, hein? Comme un championnat du monde de boxe.
Det var som en kamp om mästartiteln i tungviktsboxning. Fast egentligen är det mycket hårdare. För matchen går ju varje kväll. För vilken kväll som helst kan ju spionerna från de olika gourmetguiderna sitta här i matsalen och nya upplagor trycks varje år av guiderna. Chapelle har klarat mästartiteln i 14 år. Förberedelserna för kvällens match, om man så vill, hos Alain Chapelle börjar tidigt. De 49 anställda för de bara 23 borden infinner sig i oklanderliga mörka kostymer, dukarna sträcks, brasor tänds i alla rum, silvret putsas som i drottningens skattkammare, fräscha blommor på borden. Men också gästerna är väl förberedda. Det senaste dygnet har de gått i hård träning. De är mentalt och fysiskt förberedda, inställda på maximal mottagning. Gästerna här är som på alla franska krogar på landet blandad publik. Man ser alltid flera barnfamiljer med små barn. Man ser äkta par med vuxna barn. Man ser älskande par på weekendresa. Man kan se några affärsmän på representation. Och längst inne i ett hörn fyra skäggiga radikaler i tröjor och jeans. Många har mycket lägre lön än vad du har. Men de kommer spendera över 2000 kronor på det här middagen ikväll i alla fall. Andra kommer beställa en flaska Chateau Dicam 1937 för 8000 kronor utan att blinka. Rika knösar alltså. Men alla har det gemensamt att de älskar den godaste franska maten. Man måste ju ha en hobby som det heter. Och många fransmäns hobby är att samla på de bästa krogarna i landet. Besöka dem en efter en. Jämföra och sen tala om dessa krogbesök i timmar efteråt. Som tjurig svensk från ett puritanskt Norden kan man välja två vägar. Man kan sitta här och påpeka att bara soppan på det här stället kostar mer än en hela brännvin på systemet där hemma. Eller att bara den billigaste varmrätten kostar mer än moster Gullans 50-årspresent. En sån gäst, han stapplar ruinerad ut i nattens mörker med ingen annan upplevelse än svår sveda i plånboken. Men man kan också välja att uppge allt motstånd, att för en gång skulle låta sig dras in i den rena njutningen det må bära eller brista. Man må så dömas till livstids blodpudding med lätt mjölk efteråt. Det är det värt. Gästerna förs först in till lädersofforna i baren. Doften från de sprakande brasorna känns överallt. Det är tända ljus i silverkandelabrar. Man får en meny att läsa som är som ett poesialbum och en vinlista med över 500 namn. Men redan nu måste gästen visa mognad. För under tiden man sitter och komponerar kvällens mat ställs varma smårätter fram som aptitretare. Små konstverk bara dem. Till exempel en pilgrimsmussla i en god sås. Varm hummersoppa i en liten kopp som äts med tesked. En snigel fylld med innandömet ur små snäckor i vitlökssås. Ett glas rosa champagne. Ja, allt detta ställs fram gratis som lite uppmjukning. För de som funderar på tryffel som varmrätt kommer kyparen in med en korg och förevisar tryffelsvampar från Perigot, stora som bandybollar. Och så småningom förs man varsamt till sitt bord. Gästerna har placerats med samma finess som en österländsk protokollchef placerar höga dignitärer vid hovet i Peking. Det måste råda harmoni mellan borden också. Ingen får känna sig undanknuffad. Alain Chapelle har visat sig tidigt och hälsat på några få utvalda. Så försvann han in i köket. Det är som då stjärndirigenten intar sin pult och knackar i notstället. Sålet dämpas. Vi sitter alla med i den stora symfoniorkestern. Nu ska kvällens föreställning börja. Det är en symfoni med många solonummer, med dans och talscener. En total upplevelse på alla plan. Varje rätt förevisas först på en silverbricka. Och en kypare meddelar med hög röst vad som ska serveras.
C'est un bouillon de champignon donc, émulsionné avec un peu de crème au batteur électrique et servi comme si donc comme un cappuccino, très mousseux, très vaporeux.
Vad sägs om svampsoppa, upppiskad som en cappuccino med kantareller i botten, luftig nästan intill ånga.
Et voilà madame monsieur les petites puces
Rôti aux herbes de Provence.
Eller puss, som inte betyder loppa den här gången utan langoustine i provençalsk sås. Så här håller det på hela kvällen. Tempot ökar i köket, de mest osannolika anrättningar fjärran från det numera gamla, nya franska köket strömmar in. Finessen ligger i summan av allting, i dukningen, i den inre kvaliteten i varje råvara, i den smidiga och eleganta serveringen som aldrig blir påträngande. Varje använd tallrik trollas bort, ställs på ett sidbord där unga män har som enda uppgift att snabbt bära bort dem. Så har man då kommit halva vägen och man märker att man redan har ätit 6 rätter. Det är då det går upp för mig att här uppe på den franska kokkonstens högsta topp, högt ovanför pepparbiff och pommes frites-bältet, här möts österländskt och västerländskt kök av högsta klass. För rätterna är ganska små, ytterst vackert upplagda, ungefär som vackra tavlor som man ska sticka gaffeln i. Precis som japanska delikatesser. Och mellan rätterna får man smårätter, precis som under en bankett i Peking. Så ibland för att rensa munnen eller för att bygga upp en känsla inför nästa rätt, en huvudrätt. Så där går det på, timme efter timme. Man glömmer att man bara sitter 2 meter från huvudvägen till Strasbourg. Och då hör man någon inte ett ont anande långtradare dona förbi i natten. Här inne har symfonin nått sitt crescendo och ostmästaren dyker upp. Det är en liten man som levat med sina ostar i 20 år. Han känner dem bättre än chefskirurgen på en privat klinik sina patienter. Han följer sina ostar timme för timme. Han vet exakt hur de smakar just nu. Han har 27 stycken på sin vagn.
Fromage de chèvre et fromage au lait de vache. Soit que vous préfériez des fromages doux, crémeux, assez corsés, notamment les Livaro. Vous avez également le Comté. Vous avez également le Saint-Nectaire, le Camembert, le Tamier, qui est un fromage fabriqué par les moines de l'abbaye Tamier en Savoie. Vous
avez également un bleu d'Auvergne. Mais det är inte slut här. Efterrätter som man bara sett på bilder i prinsessornas kokbok kommer in. Och det finns gäster som äter 4 olika efterrätter. 11:30 på natten är det slut. Alain Chapelle låter meddela att han är utmattad och inte kan komma in och ta emot applåderna. Han förs in i stjärnlogen som en utslagen gästdirigent på Metropolitan. Själv förs man lika varsamt tillbaka till ledersoffan i baren. Kaffe, tunna chokladpraliner och annat smått serveras till. Och i halvliggande ställning, i en stämning långt bortom det trista Mionet och slätten kring Lyon, får man notan diskret på ett silverfat.
Herman Lindqvist i Frankrike i april. Om jag säger Bofors så antar jag att en del av er tar er för pannan och säger nej, inte nu igen. Andra upprörs in i själen och ytterligare andra av er rycker kanske bara på axlarna. Det här är på håret syn på saken.
Med hymlaren ett gyllens lastfartyg, hej och hå. Vi seglade från Göteborg i smyg, varför då? Vi hade ingen aning om vart vi skulle gå. På lappen stod det Zürich, men det trodde ingen på. Vår last bestod av robotar och krut, bom och pang. Det kunde inte tullen lista ut, bombardemang. Det var Kars, det var Molin, det var Hellström och Gradin. Det var korkade ministrar som just ingenting begrep. Det var korkade ministrar som har glömt vad de har sett. Besättningen var hyrd ut i Shanghai, ett sånt gäng. Kaptenen styrde skyndsamt ut från kaj med en sväng. Sen surrade vi vapnen och vår ammunition och stagade en styrman som var full som en kanon. Vi räknar med att tjäna ganska bra, minst en miljon. För robotar vill alla jävlar ha detonation. Det var Kars, det var Molin, det var Hellström och Gradin. Det var alla glada korkarna som seglade iväg. Det var alla glada korkarna som flöt på havet bort. För seglar vi med vapnen till Iran via Dubai. Det ingick i vår smarta smugglarplan, vilken haj.
Araberna blev glada och ropade och kors. Det måste vara robotar från Sverige och Bofors. Vår kapten bjöd på nitroglycerin, hej och skål. Och alla söp och firade som svin att de tål. Det var Kars, det var Molin, det var Hellström och Gradin. Det var hårda bud för dem som inte fattade denna kupp. Det var ännu hårdare för dem som glömt att korka upp. Sen fortsatte vi bort till Singapore. Hej vad det gick. Ditt krutet faktiskt exporteras får. Och ett sånt trick. Där bytte vi adresser på lådorna i hast. Så krig för andra länder fick någon nytta av vår last. Till Indonesien var det sedan av ända dit. På hyckleriets trånga innanhav. Det luktar skit. Det var Kars, det var Molin. Det var Hellström och Gradin. Det var korkade ministrar som kan glömma vad de vet. Det var korkade ministrar, ingen tvivlar väl på det.
Till sist en dag det hände sig som så.
Hej och hå.
Jag tror det var på hösten 82.
83.
82.
83.
82.
83.
82.
All right, ditt korkade blindstyre. 82.
På den 93.
Man började att fråga och undra vem som fick kanonerna som genom vapeninspektionen gick. Vi hamnade på en lista någonstans.
Svenska Freds.
Men ännu hade vi en skaplig chans.
Hänger du med?
Det var Kars, det var Molin. Det var Hellström och Gradin. Det var kärva bud för dem som inte visste någonting.
Det var ännu kärvare för han som faktiskt visste något. Nu dementerar vi varenda dag, faller av. Att det har lyckats tycker vi är bra, vad förslag. Det visar att det finns flera korkade än vi. Vi lovar inget säkert liksom morsa kompani. Men måtte ingen hitta det vi skrev på en lapp. Jag gudskelov för alla brända brev, elda i kapp. Det var Kars, det var Molin, det var Hellström och Gradin. Det är korkade ministrar som vi har i vårat land. Man får hoppas att de sina ljusa stunder har ibland. Det är korkade ministrar som vi har i vårat land. Man får hoppas att de sina ljusa stunder har ibland. På den stinkande gråa ocean.
På håret med Boforsvisan, satirmakarna i Godmorgon världen.